Hej, det här är Urban Lindstedt, producent för En oväntad historia. Här på Historiska poddar gör vi förutom En oväntad historia flera andra historiepoddar. För att få påminnelser om när våra poddar släpper nya avsnitt och uppdateringar om evenemang och annat kul så kan du följa vår Instagram, historia_nu. Tack, nu lämnar jag över till Andreas och Olle.
Och den här städtantens inte alldeles ofarliga uppdrag går ut på att tömma papperskorgarna på den tyska ambassaden och därpå leverera innehållet till sin kontaktperson vid underrättelsetjänsten, den andra byrån. Och det här gjorde hon en gång i månaden i form av en säck fylld med mer eller mindre sönderrivna pappersark. Och i september 1894 så lämnade hon in, den här damen lämnade in, de hopskrynklade pappersbitar som satte igång hela Dreyfus-affären. Det var ett brevutkast som var rivet i 6 delar och som hade grävts fram då ur den tyska militärattachén Maximilian von Schwarzkoppens papperskorg.
Podden En oväntad historia utgår från en liten händelse för att med glimten i ögat berätta den stora historien. Programledare är historikerna Olle Larsson och Andreas Marklund.
Tjena Olle.
Hallå Andreas.
Välkommen till våran podd.
Hjärtligt.
Jag tänkte börja inflygningen till dagens avsnitt med att tänka lite högt omkring temat affärer. Politiska affärer. Du vet, sådana här krisartade politiska situationer som ofta har en koppling till någon form av skandal och som liksom skakar om systemet och hela samhällsbygget. Edward Snowden-affären hade vi ju för hjälp till snart 10 år sedan. Hemska tanke. Och jag minns ju själv då Ebbe Carlsson-affären till exempel från min egen barndom. Och vad hade vi på 70-talet? Vi hade IB-affären, vi hade Geijer-affären, vi hade Watergate-affären till exempel i USA. Och egentligen kan vi bara fortsätta, för den här listan den är närmast oändlig. Och det här med affärer, det är ju ett ganska givande ämne för en historiker egentligen. Det är mycket som, liksom, som ställs på sin spets under en väldigt saftig affär. Alltså regler, normer, könsroller, föreställningar om heder och ära, föreställningar om sant och falskt och så vidare och så vidare. Så använt på rätt sätt så kan en bra affär fungera som ett slags, vad ska man säga, ett prisma. Som kanske säger ganska mycket om, eller kan säga ganska mycket om hur ett samhälle fungerar. Eller kanske inte minst om hur ett samhälle inte fungerar. Så min logiska fråga till att börja med naturligtvis, har du någon favoritaffär?
Jo, men det har jag. Det finns en affär, tycker jag, i svensk historia i ganska närtid som ändå har väldigt mycket, många spännande ingredienser. Och det är, jag tänker på Bofors-affären som briserar i mitten på 80-talet. Det visar sig då att Bofors, egentligen är det ju 2 anklagelsepunkter. Det ena är ju att Bofors har sålt luftvärnsrobotar, Robot 70, till Iran via mellanhänder i Singapore, alltså förbjuden vapenexport. Och det andra är att man misstänks ju för att ha sålt Haubits 77, alltså artilleripjäs, en tung artilleripjäs, till Indien med hjälp av mutor. Och det här är för mig att affären briserar 84 och blir ju ganska snabbt medial. Och sen då så fortsätter ju det här och den pågår ju flera år. Man tillsätter en krigsmaterielinspektör som heter Carl Fredrik Algernon som dör under mystiska omständigheter.
Ja, framför ett tunnelbanetåg.
I Stockholms tunnelbana. Hoppade han? Blev han knuffad? Chauffören på tunnelbanan säger att han föll med ryggen först. Ja, det finns en del att spinna i där. Och även då en del som, det här var ju också uppe som ett spår i samband med Palmemordet.
Ja, jag kommer ihåg
var
det.
Var det här som var vapensmugglingen som också fanns en koppling till själva statsministermordet? Så att, det här är ju en affär som har många ingredienser och som pågår under ganska lång tid.
Alltså jag har till och med ett vagt minne av någon utsändning av Dagens Eko där de letar efter någon pojke som ska ha sett Algernon blir knuffad. Att någon ska ha sagt han blev knuffad. Jag kan ju ha drömt det, men jag tycks minnas att det pratades om det i alla fall ganska mycket. Är det här något som du skriver om i din berömda bok om det dramatiska 80-talet?
Ja, det finns lite affärer där. Det finns Boforsaffären, det finns Fermentaaffären och det finns Iran-Contras-affären och Lennart Bodström-affären kopplat till ubåtarna. Så, jo, det finns en hel affärer på 80-talet.
Det är affärer all over the place.
All over the place.
De fanns också på 1890-talet. Och vi ska prata om den stora affären. 1890-talets stora affär som är väl egentligen det kanske var det sena 1800-talet och det tidigare 1900-talets största politiska affär och skandal. Nämligen det så kallade Dreyfusaffären, eller L'affaire Dreyfus, som det egentligen heter då på franskt originalspråk. För det här är då en ganska fransk historia. Jag har tendens att ofta hamna där, har jag noterat, i fransk historia. Det var en skandal som skakade om Frankrike i slutet av 1800-talet och som präglade fransk politik, fransk samhällsutveckling fram till åtminstone första världskriget. Man kan nog säga att den kastade sin skugga över Frankrike under stora delar av 1900-talet. Och jag tror faktiskt att det är folk som påstår att de kan se spår av Dreyfusaffären även idag. Alltså i den här splittringen och den politiska polarisering som präglar alltså nutidens franska samhälle. Och det såg vi bland annat, alltså det är en splittring som kommer till uttryck vid franska presidentval och så vidare. Och den här Dreyfus-affären, eller L'affaire Dreyfus, det var naturligtvis inte världshistoriens första affär. Men den har beskrivits som historiens första moderna affär. Och det finns ju naturligtvis delvis en kronologisk förklaring. Vi har kommit in i den moderna historien här. Men det handlar också om den här väldigt aktiva roll som spelades av moderna massmedier för det här dramatiska händelseförloppet. Och här talar vi naturligtvis om det moderna dags-, kvälls- och veckopressen som ju växer fram i slutet av 1800-talet. Det har vi också pratat om tidigare, Olle, när vi snackade om Kongo och utveckling, alltså kung Leopold i Kongo. Det här var ju en typ av massmedia som till skillnad från äldre tidningar och tidskrifter verkar rikta sig till de breda massorna som ju blir allt mer läskunniga under den här perioden. Och som har då redaktioner och, vad ska man säga, redaktionella värderingar som fokuserar, eller som ser på, vad ska man säga, ser det kommersiella värdet i skandaler, societetsskandaler, politiska affärer, dramatiska historier som liksom avslöjar systemets svagheter och elitens galenskaper. Alltså det sålde lösnummer helt enkelt.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Men det är inte mediernas roll i Dreyfus-affären som vi ska prata om idag, Olle. Det känns som folk har gjort det förr. Istället ska vi försöka gå till botten med det här spiondramat. Det underliggande spionmysterium som satte igång hela Dreyfus-affären. Och som bidrog till att den här ganska inflammerade historien hela tiden utvecklade sig i nya, ofta väldigt oväntade riktningar. Men här krävs inte en brasklapp. Eftersom det här är en ytterligt komplicerad affär och vi har ungefär 30 minuter att spela med som vanligt. Det här är en affär som har massor av aktörer och massor av förvecklingar och massor av namn inte minst. Det gör att vi kommer att koncentrera oss på själva det tekniska bevismaterialet, tänkte jag. På två specifika delar faktiskt. På två komprometterande historiska dokument som på olika sätt påverkade själva det historiska skeendet. Och vår röda tråd idag är hela tiden jakten på den tyska spionen. Varför trodde man först att det var den här Alfred Dreyfus som var spionen? Och vem var egentligen den verkliga spionen? Olle, det här med Dreyfus-affären, det är ju onekligen ett ganska optimalt ämne för podden En oväntad historia. För den börjar faktiskt på ett väldigt oväntat sätt. Nästan en smula osannolikt sett kan man nog säga. Nu är det dags att måla upp den här stämningsbilden som vi ofta inleder med. Olle, vi förflyttar oss till Paris, slutet av 1800-talet. Det är den tredje republikens tid, mitt i det som fransmännen själva kallar för la belle époque, den ljuva tiden ungefär, eller den ljuva epoken. Och Eiffeltornet är alldeles nybyggt. Paris är konstnärernas, bohemernas och champagnekorkarnas huvudstad. Och här sprattlas det med benen på Moulin Rouge och andra tvivelaktiga beryktade etablissemang. Men här finns också en tysk ambassad där det bland annat arbetar en medelålders städtant vid namn Marie Bastian. En kvinna som i vissa kretsar, i vissa ytterst diskreta kretsar, är känd under kodnamnet Agent August. Kanske egentligen då Agent Augusta. Hon arbetar nämligen för den här franska militära underrättelsetjänsten, generalstabens andra byrå, Le Deuxième Bureau, säger man på franska. Och den här städtantens inte alldeles ofarliga uppdrag går ut på att tömma papperskorgarna på den tyska ambassaden och därpå leverera innehållet till sin kontaktperson vid underrättelsetjänsten, den andra byrån. Och det här gjorde hon en gång i månaden i form av en säck fylld med mer eller mindre då sönderrivna pappersark. Och i september 1894 så lämnade hon in, den här damen lämnade in de hopskrynklade pappersbitar som satte igång hela Dreyfus-affären. Det var ett brevutkast som var rivet i 6 delar och som hade grävts fram då ur den tyska militärattachén Maximilian von Schwarzkoppens papperskorg. Det är ganska rejält tyskt namn.
Mycket fint namn.
Det låter som något från en Mel Brooks-film eller något sånt där. Von Schwarzkoppen. Ja, i alla fall. Då man pussade ihop brevet så såg man att det var ett slags förteckning över hemligstämplade franska dokument, alltså militära dokument. Dokument som en anonym person helt enkelt erbjöd sig att sälja till tyskarnas militärattaché. Det var skrivet på franska och innehöll obehagliga meningar av typen: jag erbjuder mig härmed att översända monsieur några intressanta militära underrättelser. Och därpå listades det bland annat upp då en beskrivning av den hydrauliska rekyldämparen på 120 mm kanonen. Det hänvisades också till en eldgivningsmanual för fältartilleriet och den gode Schwarzkopfen frestades dessutom med då franska invasionsplaner gällande öriket Madagaskar utanför då Afrikas östkust. Och personen som låg bakom den här handskrivna förteckningen var då som sagt anonym, men det var väldigt mycket som tydde på att det här var en officer, en fransk officer. Bland annat eftersom brevet slutade med orden: nu är jag med väg på manöver.
Det verkar ju rimligt att tänka sig att det är en militär bakom detta.
Precis. Så i alla fall, för Madame Bastians chefer inom den franska militära underrättelsetjänsten så tycktes saken ganska klar. Dessvärre kan man nog säga. Någonstans inom den franska krigsmakten så fanns det en lömsk spion som läckte militära hemligheter till Tyskland. Olle, det här sönderrivna brevet, det var ju då själva, vad ska man säga, corpus delicti i spionmysteriet som senare utvecklades till Dreyfus-affären. Det var det fysiska spår som bevisade att det verkligen fanns en spion, eller åtminstone en, vad ska man säga, spionagelysten person inom Frankrikes militära etablissemang. Det här blev dessutom själva huvudbeviset sen i anklagelserna mot Alfred Dreyfus. Men innan vi snackar om Dreyfus och hur han drogs in i den här soppan så ska vi nog börja med att säga några ord om själva den, vad ska man säga, historiska eller säkerhetspolitiska kontexten. Olle, varför var det så känsligt att det var just precis hos den tyske militärattachén som de här pappersresterna bökades fram? Och i förlängning av detta, varför i helskotta betalade den franska generalstaben en städkvinna, en städtant, för att böka i tyska papperskorgar?
Ja, kontexten är intressant. Det här är ju, vi befinner oss ju nu under, i en period i europeisk historia som vi kallar för den väpnade freden. Alltså från och med 1870 ungefär så börjar klimatet mellan de europeiska staterna försämras. Och en anledning till det är ju att det har dykt upp en ny stark enad stormakt i Europa, nämligen Tyskland. Och det tyska kejsarriket skapas just genom ett krig mellan Frankrike och Preussen mellan åren 1870 1870 och 1871. Och det här är ju ett svidande franskt nederlag, nästan på en förnedrande kapitulation vid den franska staden Sedan, där Napoleon den tredje blir tillfångatagen. Senare i januari så utropar Tyskland, Preussen, det tyska kejsardömet i spegelsalen i Versailles. Otroligt förnedrande detta också, naturligtvis.
Det är ju hjärtat av Frankrike,
precis,
det franska. Så,
dessutom tvingas ju fransmännen till avträdelse av gränsområden, alltså Elsass-Lothringen som tyskarna skulle ha sagt.
Alsace-Lorraine.
Så när vi kommer in här nu på 1890-talet så finns det en rädsla för tyskarna, det finns en misstänksamhet mot tyskarna, det finns det politiskt oroligt i Frankrike. Den tredje republiken grundas just som ett resultat av det fransk-tyska kriget 1870-71. Och här då så skapas en stark fransk revanschism. Man vill göra upp med tyskarna igen om tillfället gives. Man vill återerövra de förlorade gränsprovinserna. Och det är väl där vi har liksom den politiska kontexten egentligen i vilken Dreyfus hamnar. En tysk skräck, ett behov av att få underrättelse om vad tyskarna har för planer, och därmed också placera en agent på den tyska ambassaden. Samtidigt naturligtvis är det oerhört känsligt. Det får ju inte komma ut att man spionerar på tyskarna.
Nej, precis. Men vår vän Dreyfus, han har ju faktiskt en personlig koppling till allt det här. Alltså Alfred Dreyfus, han kommer ju faktiskt från de här erövrade eller annekterade områdena. Alltså han kommer från en liten stad, en håla, mer eller mindre utanför provinshuvudstaden Strasbourg, som ju plötsligt har blivit tyskt. Tillsammans med 10 000 andra så flyr han då som barn med sin familj till Paris och blir då fransk medborgare. Och många av de här sågs faktiskt inte med blida ögon av det franska politiska etablissemanget. De betraktades som en aning suspekta, som en aning halvtyska. De pratade med en väldigt speciell accent som då i många parisares öron lät halvtysk. Och jag vet att många av de här personerna fanns då på den andra byråns, alltså övervakningsenhetens, underrättelsetjänstens svarta listor. Alltså många av de här var utsatta för ganska ingående statlig övervakning under den här perioden. Och det här var en av flera omständigheter då, som ledde till att den lysande generalstabsofficeren Alfred Dreyfus, som kom från Frankrikes försvarshögskola med de finaste betyg, och hade då expertis, ganska omfattande teknisk expertis inom inte minst då artillerifrågor. Han blev då utpekad som den ledespionen ganska snabbt efter att man hade hittat det här sönderrivna brevet. Vad fanns det fler för orsaker? Har du funderat på det?
Ja, han är ju också jude, och det finns ju en antisemitism i Frankrike som är ganska så stark, får man säga.
Omfattande på den här
perioden. Och just det att han har kunskaper om artilleriet, det är viktigt. Han har också förmåga att röra sig rätt fritt inom olika delar inom franska försvarshögkvarteret. Ja. Och sen spelar ju naturligtvis den här franske krigsministern Auguste Mercier en avgörande roll i det här sammanhanget.
Precis, han blir ju pressad till att i ett ganska kritiskt läge innan krigsrätten överhuvudtaget har inletts mot Alfred Dreyfus. Alltså han blir haffad någon månad efter att man hittade det här brevet. Bland annat på grund av att han som sagt var expert på artillerifrågor. Han var judisk börd, vilket i vissas ögon då var en försvårande omständighet, dessvärre. Och det fanns också vissa, vad ska man säga, grafologiska överensstämmelser mellan hans handstil och texten i brevet, enligt vissa experter. Det fanns också experter som hävdade motsatsen. Det är absolut inte han som har skrivit brevet. Men man ansåg att han hade tillräckligt starkt underlag då för att gripa honom i alla fall och fängsla honom. Och medan han satt i det fängelset och väntade på att rättegången skulle gå igång, så sipprade det ut uppgifter i pressen om att generalstaben hade gripit en person. Det kom också fram då i den antisemitiska pressen, som var rätt stark. Det fanns en tidning som heter då Det fria ordet, La Libre Parole, som är en jättestor grej, det här med juden Dreyfus, förrädare. Det började skrivas mängder av, du vet, artiklar om det här. Det började lukta skandal. Och då kändes det då själva krigsministern, som egentligen var en ganska liberal person, som hade liberala värderingar, en stark anhängare av republiken. Det var inte alla som var på den här tiden som hade makt. Många var ju så gamla monarkister och grejer. Trodde på auktoritära styrelseskick och så vidare. Som var inte krigsministern egentligen, men han kändes pressad helt enkelt. Och i en intervju med självaste Le Figaro så sa han då att ni behöver inte oroa er. Vi har redan gripit den skyldige. Ta det lugnt. Saken är biff. Generalstaben har fixat det här. Det svär jag på generalstabens och arméns ära. Formulerar kanske lite annorlunda, men han svor en hög till led om att saken var redan kirrad och att man hade gripit den skyldiga. Så han var redan dömd då, i princip Alfred Dreyfus, när han ställde sin förrätta. Och efter en jättekort rättegång, en summarisk krigsrätt, så dömdes han skyldig till högförräderi och skickades till då en ö med det ganska fantastiska namnet Djävulsön, Ile du Diable, utanför Sydamerikas kust. Och där konstruerades det någon slags specialfängelse bara för honom. Alltså han var enda personen på den här ön som var ungefär 140 kvadratmeter stor. Det var ett litet skär. Han och 5-6 vakter.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Och dit skickades han då för att glömmas bort och försvinna. Det var som tanken med att skicka honom då till världens ände. Men familjen med hustrun då, och Lucie Dreyfus hette hon i spetsen, de gav aldrig upp kampen för att få då Alfred Dreyfus frikänd. Det var helt bizarrt, tänkte de. Han har inte haft någonting med det här att göra. Och det är inte hans handstil i det brevet, det kan vem som helst se. Och snart fick då familjen, ganska snart, oväntad hjälp av en högt placerad aktör inom den franska underrättelsevärlden. Olle, vad hände här?
Ja, 1895 så är det en man som heter Charles Picard som blir chef för den här statistiska byrån som sysslar med kontraspionage och övervakning av inre säkerhet. Alltså den säkerhetshot, alltså den inre underrättelsetjänst, får man säga. Och han tycker naturligtvis att det här är mycket besvärande, att man inte har släppt Dreyfus. Han ska ju liksom ruttna bort på den där klippan, den Djävulsön, som är ett... Det är ju nog få ställen som är så förtjänt av namnet Djävulsö som verkligen denna, för det var det absolut. Men hur som helst, han ska ju försöka liksom gå igenom det här bevismaterialet igen. De här innehållet från de tyska papperskorgarna för att liksom förstärka egentligen bevisläget mot Dreyfus.
Ja, man visste att det var tunt.
Ja, man visste att det var tunt, och man har ju försökt sprida ut rykten om att Dreyfus skulle ha otrohetsaffärer, att han ska vara spelmissbrukare på ekonomiskt obestånd, när det egentligen var precis tvärtom. Stabilt äktenskap och faktiskt en ganska välbeställd.
Han var stenrik.
Absolut. Med lägenhet nära på nära Triumfbågen.
Ja, ja. Champs-Élysées i närheten.
Trocadéro. Men hur som helst, han hittar ju någonting helt annat. Han hittar ju nämligen ett mycket intressant dokument. Nämligen någonting som har kallats för Le Petit Bleu.
Ja, den lilla blå.
Den lilla blå som inte då är elefanten,
nej,
som vi såg,
nej,
på TV,
exakt,
när vi var små.
Exakt.
Utan ett helt enkelt ett blått dokument skrivet på blått telegrampapper.
Uh-huh.
Som användes av staden Paris rörpostsystem.
En väldigt härlig innovation.
Ja, visst. Man flyttade brev genom rör med hjälp av tryckluft.
Ja, precis. Ett pneumatiskt system där man hade någon slags kapslar som man skickade runt med, som var så filtbeklädda. Och i de kapslarna så var det då så här små telegramblanketter, och de skickades runt rätt snabbt, tror jag. Så 24 kilometer i timmen.
Ja, det är,
tror jag,
otroligt.
Är det något sånt där? Det var tydligen rätt effektivt och verkligen high-tech.
Men hur som helst, det här telegrammet är undertecknat med bokstaven C.
Just det.
Och det här vet man då, det här var kodbeteckningen för den tyske militärattachén.
Schwarzkopfen.
Det är Schwarzkopfen som har skrivit detta. Och det är faktiskt adresserat. Det finns ju en adress till vem som ska ta emot detta.
Ja, det är det.
Och det är inte Alfred Dreyfus utan någon helt annan. Nämligen en major vid namn Charles Ferdinand Esterhazy.
Esterhazy, ja. Mycket skum person. En arméofficer, major, som då var skriven på specifik gatuadress i centrala Paris. Och vi kanske ska nämna också att det här brevet, den här telegramblanketten, det var ju någon slags kladd. Det var ju en beställning på ytterligare information som uppenbarligen hade levererats av denna Esterhazy. Det stod, monsieur, jag inväntade mer detaljerad beskrivning av denna fråga än den ni gav häromdagen. Alltså, ganska komprometterande material kan man väl säga. Så Georges Picard, han började undersöka den här Esterhazy-typen lite närmare och gör en rad ganska oroväckande upptäckter kan man väl säga. Vad skulle du säga? Är det här en pålitlig karaktär?
Nej, han är ju en säkerhetsrisk. Han är ju egentligen själva modellen för en säkerhetsrisk. Han dyker upp på ställen där han inte bör vara. Han är ju militär, avviker från övningarna för att dyka upp någon helt annanstans.
När han är artilleriet ofta.
Ja, precis. Han inte har någonting att göra egentligen. Han är förtjust i lyx. Han har kvinnoaffärer. Han är spelmissbrukare. Han är skuldsatt.
Ganska grovt.
Mycket skuldsatt och grovt skuldsatt som sagt var. Och hans handstil är ju i det närmaste identisk med den här lilla lappen som man har hittat tidigare.
Precis.
Som man då har anklagat Drist Fyss för att ligga bakom.
Och här är alla experter, alla grafologiska experter och kriminologiska experter, de är överens. Det här är samma handstil. Alltså till skillnad från fallet Dreyfus, det fanns många differing opinions så att säga. Så Georges Picard, han skriver en hemlig rapport där sommaren 1896, sen sommaren hösten 1896, där han då förordar ett hastigt ingripande mot den här spionen, Esterhazy, den verkliga spionen. Och han menar också att man snarligen bör justera den felaktiga domen mot Dreyfus, som sitter oskyldigt dömd på själva Djävulsön.
Och nu börjar bli ganska dåligt fysiskt skick.
Ja, exakt. Det är ett tropiskt elände. Men generalstabens högsta chefer, alltså ledningen då, arméledningen, reagerar inte riktigt då som förväntat, utan de har då valt att de väljer istället att försvara den tidigare krigsministern, alltså Auguste Mercier, alltså han som hade svurit inför en tidningsläsande franska allmänheten på sin egen och arméns och generalstabens ära att Dreyfus var en skyldig. Så Picard, Georges Picard, han får sparken från underrättelsetjänsten. Han skickas till världens ände, Tunisien i alla fall, som någon slags regimentsofficer inom kolonialtrupperna. Esterhazy tas ur aktiv tjänst eftersom han betraktas som en aning opålitlig, men man tystar ner alla anklagelser och stackars Dreyfus får stanna kvar på Djävulsön. Och han är som sagt redan i ganska dåligt skick. Olle, en av anledningarna till att Dreyfus-affären blev så inflammerad och verkligen höll på att splittra Frankrike var den här mörkläggningsstrategin som högsta hönsen inom generalstaben då krängde sig fast vid allt för länge tillsammans med en handfull då ansvariga ministrar. Och till sist blev det ohållbart via medierna och via den växande skara av advokater som arbetade för familjen Dreyfus. Alltså lyckligtvis var de vid ganska god kassa så de kunde anlita, vad ska man säga, goda, skickliga advokater, juridisk expertis. Via det här nätverket, det växande Dreyfusardiska nätverket, så började sippra ut information till allmänheten om Esterhazy, om Picards nedtystade hemliga utredning och de här ytterst tvivelaktiga bevisen mot Dreyfus. Alltså det fanns ju rena förfalskningar i det här materialet.
Absolut. Jag har ju läst precis din fortsatt lysande bok om Dreyfus-affären, alltså som på mycket, mycket bra och klargörande sätt liksom får mig att förstå vad det här handlar om. Och jag blev så oerhört upprörd över hur man hanterade Dreyfus med de här falska bevisen till exempel.
Faux-Henri.
Precis, Faux-Henri, en överstelöjtnant vid namn Henri, som är liksom med allt för Frankrike bestämmer sig för att han ska stärka bevisläget mot Dreyfus genom att också ta lösa lappar från de här tyska papperskorgarna, foga samman dem och dessutom lägga till små tillägg själv där han bland annat skriver in ljuden i texten.
Mm. Dreyfus
till och med pekas ut med namn.
Han nämns här.
Men så börjar man ju titta på det här, men vad är det här? Det är olika handstilar, det är olika papper. Det är olika, det är linjerat papper man skriver på, det är olika typer av linjer, alltså de kommer inte från samma dokument.
Nej, precis,
från början.
Och det är både blått och lila som jag blandar.
Blått och lila och lite ljusblått, alltså det är förfärligt.
Ah, ja.
Och han erkänner ju sen också.
Precis, och begår självmord, faktiskt. Det var i alla fall i det här läget då som Émile Zola, den inte helt okända författaren och journalisten, skriver den här artikeln Jag anklagar, alltså J'accuse. På franska. Det är alltså i januari 1898 som den kommer ut. Och där lägger han fram alla de här bevisen, alla de här nya uppgifterna. Och det är den artikeln som gör att det här växer och blir så stort. Alltså att det här spionmysteriet och det här ganska uppenbara justitiemordet då blir en politisk skandal av internationella proportioner. Alltså det är där i januari 1898 så blir fallet Dreyfus. Spionmysteriet Dreyfus blir affären Dreyfus, l'affaire Dreyfus. Och Frankrike splittras ju i två politiska läger, de här Dreyfusarerna och de så kallade anti-Dreyfusarerna. På ena sidan, de som var övertygade om att Dreyfus var oskyldig och därför skulle frikännas snarligen, det var Dreyfusarerna. Och så anti-Dreyfusarerna som istället då framhävde vikten av att skydda arméns ära och generalstaben, och av den anledningen ansåg att Dreyfus borde stanna kvar där han var. Alltså, man ville inte öppna Pandoras ask av obehagliga uppgifter. Och här fanns det också, bland många anti-Dreyfusare, det fanns också en antisemitisk udd. Alltså, det var många tongivande anti-Dreyfusare som också var aktiva judehatare, och som ju sa uttryckligen att det naturligtvis är Dreyfus en förrädare, för han var jude, det ligger i judarnas natur, de är pädernes landslösa, att förråda allt omkring sig. Och alla försöker hävda motsatsen var resultatet av aktiv lobbyism från det så kallade judiska syndikatet, vilket var en klassisk konspirationsteori under den här tiden. Alltså man pratade om ett nätverk av väldigt penningstarka personer av judisk börd som drog i alla samhällets trådar. Men till sist så fick ju Alfred Dreyfus någon form av upprättelse. 1899 så kallades han hem, sliten, alldeles vithårig, hade närmast förlorat talförmågan, men han kallades hem till Frankrike för en andra rättegång. Och den slutade bisarrt nog med att han förklarades för skyldig igen. Men då blev reaktionen så häftig, både i Frankrike och från resten av världen, att presidenten benådade honom bara några veckor senare, i september 1899. Alltså han benådades för ett brott som i princip alla, med lite hjärna, visste att han inte hade begått. Så det var ju, vad ska man säga, en blandad välsignelse. Men fri blev han i alla fall. Men först 1906 blev han då fullständigt rentvådd och återinstallerades då som officer i armén. Och som plåster på såren dubbades han till riddare av hederslegionen, vilket ju var den finaste statliga orden man kunde få då i Frankrike. Och i parentes ska vi kanske nämna att han då fortsatte att kämpa för den franska armén. Kan man säga bisarrt nog med tanke på hans erfarenheter. Men han deltog ju då bland annat i slaget till Verdun på den franska sidan under första världskriget. Men Esther Assy då, den verkliga spionen, mannen med mustaschen. Vad hände med honom, Olle? Har du lyckats hitta några spår?
Ja, han flyr ju från Frankrike redan före Dreyfus andra rättegång. Och kommer till Bryssel och sen till London. Och han är ju, tittar man på bilder på den här mannen, han har en oerhört imponerande mustasch.
Ja, det är Tintin över.
Det är lite så, nästan som en mustaschkarikatyr får man säga. Ja. Men det gör ju honom också ganska lätt igenkännlig, så den rakar han ju av sig. Men sen så blir han ju lite grann av en mediekändis. Han talar ju ut, han börjar ge intervjuer. Han säger ju alltså att, ja men det är klart, det var ju jag som var spionen. Jag har liksom skrivit de här papperna som man hittade i papperskorgen. Så visst, jag är skyldig. Och han kommer ju aldrig mer tillbaka till Frankrike, utan dör ju i exil i Storbritannien, tror jag. 23.
Precis, och han frilansade också då som antisemitisk skribent, lite på distans. Ingen behaglig person, kan vi nog konstatera. Olle, som avslutning, jag tycker det finns mycket i den här historien som man också känner igen då från vad ska man säga, senare affärer. Bland annat den här, inte särskilt, vad ska man säga, väl genomtänkta mörkläggningsstrategin. Alltså det var en väldigt viktig del av det som gjorde att allt det här eskalerade, att man klänger fast vid den. Och så är det ju ofta i de här skandalerna, de här affärerna. It's not the crime, it's the cover-up. Det har man ju sagt om Watergate, det har man sagt om IB, Geijer-affären och så vidare och så vidare. Men jag vill gärna rikta uppmärksamheten mot en annan aspekt som känns mer passande för podden än oväntad historia. Nämligen den här rengöringsdamen, Olle, Madame Bastian, som ju faktiskt gjorde en ganska viktig insats, tycker jag. Alltså även om hennes fynd då feltolkades och det grövsta av hennes inkompetenta chefer. Olle, är det inte ganska mycket som tyder på att städare och andra typer av servicepersonal, inklusive kammartjänare, ofta spelar ganska viktiga roller i spionagets och, vad ska man säga då, underrättelsetjänsternas historia?
Jo, det är ju svårt att inte tänka på Wennerström-affären i Sverige, där det var en städerska vid namn Karin Rosén som hittar filmrullar hemma hos överste Stig Wennerström. Och de här bidrar ju till att binda honom till brottet spioneri. Så där har vi ju ett mycket tydligt exempel.
1963.
Precis. Det är då han greps i juni.
Precis. Sen har vi väl, det finns väl andra också. Vi har ju han här, Justas Dogère, som vi har pratat om i tidigare episoder av
just
den här podden.
Det. Mannen som eventuellt är mannen med järnmasken.
Exakt. Som kan ha varit då en, han var en kammarkännare i alla fall. Och det finns många indicier som tyder på att han spärrades in. Huruvida det var med järnmasken eller ej, det vet vi inte säkert. Men han blev insatt på fästning för att han på något sätt hade överhört någonting som han inte borde ha överhört.
Och Karin Rosén var väl också, värvades väl också av Säpo?
Ja, det finns definitivt paralleller mellan henne och Madame Bastian.
Ja,
hon blir aktivt värvad som spion, eller som agent kanske man ska säga då, av, jag vet inte om det var Säpo, det var det förmodligen Säpo, eller om det var Must.
Det var nog Säpo, jag tror det var Säpo, som de håller på med den inrikes säkerhet.
Jag tror det var Säpo, ja, precis. Och det var liksom på den vägen som hon ganska snabbt hittade de här filmrullarna av sovjetiskt ursprung på vinden där i Djursholm. Men Olle, tack så mycket för uppmärksamheten.
Tack för detta.
Vi ses.
Absolut.
Hej.
Hej.
Vi tackar programledarna Olle Larsson och Andreas Marklund. Kontakta gärna Olle och Andreas på ovantad@historia.nu. Vi läser allt, men hinner kanske inte alltid svara.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.